Nåd, barmhärtighet och frid från Gud, Fadern, och från Jesus Kristus, Faderns son. Gärna skulle jag vilja göra så som Johannes säger, när han säger hälsa vännerna, var och en personligen. Men jag får väl nöja mig med den här hälsningen och frambära kära hälsningar från Jakobstad. Ja, inte bara Jakobstad utan också från vännerna runt om. Vi var igår samlade till en kurs och där var rätt så många också från annat håll, andra från våra grannkommuner, och de bad mig hälsa till er. Lars frågade hur det går i Jakobstad, och ska jag svara för min del och min hustrus del så kan jag väl säga så här att den ena går och den andra håller på att börja gå. Hon har nämligen genomgått en stor knäoperation och är nog ordentligt konvalescent ännu en tid. Men ska jag svara lite djupare så får jag säga så här att vi lever av Guds nåd. Jag läser endast en enda vers. Och den här versen tycker jag så bra avspeglar också hur det kristna livet är. En blandning av sorg och glädje. Och versen är från Jakobs brev från det femte kapitlets 13:e vers. Får någon av er lida, ska han be. Är någon glad, ska han sjunga lovsånger. Jag vill leva i en tid med när vi översvämmas av erbjudanden av olika slag. Reklamskyltarna och reklambroschyrerna ropar och skriker ut sitt budskap. Man talar om livskvalitet, man talar om att finna livets mening, man talar om att bli lycklig och finna sig själv. Det är på något sätt som om drömmen om ett jordiskt paradis skulle leva kvar. Också i religionens namn så ropas detta budskap ut. Kom till oss så ska du få det och det. Du ska få helande och du ska få kraft och du ska bli lycklig och salig. Men till kristendomen hör inte bara salighet och lycka utan också lidande. Inte bara härlighet utan också korset. När Luther i sin lilla skrift kyrkans 7 kännetecken räknar upp de här kännetecknen så talar han ju förstås om ordet och sakramenten och bikten och ämbetet. Men där nämner han också lidandet som ett av den kristna kyrkans kännetecken. Så lidandet hör med till det kristna livet. Men nu ska vi också säga klart ut. Där en människa kommer till Jesus, leds till Jesus, tror på honom, sätter all sin tillit till honom, som har vunnit seger genom sin död och uppståndelse. När hon får tillägna sig syndernas förlåtelse för egen del, då finner hon också frid med Gud. Fastän hon skulle leva under svåra förhållanden, under svåra prövningar, kaotiska förhållanden, under psykisk och fysisk svåra förhållanden, så finns där ändå den här friden och den här förtröstan. Jag såg för några dagar sedan ett tv-program från Rumänien. Det var gjort en av de allra fattigaste byarna i Rumänien. Där bodde något hundratal människor i yttersta elände och armod. Men det som förvånade mig var liksom den frid och den tillförsikt och den glädje som de bekände. Egentligen nästan så det strå, de sa så här att livet, ja det är svårt. Det är mycket svårt. Men medan de sa det så lyste det på något sätt i deras ansikten. De hade funnit friden i Kristus och glädjen i Kristus. Och glädjen är ju också en av den helige andes gåvor, eller ska vi säga den helige andes frukt. Den frukten har ju många egenskaper där själva substansen är kärleken. Men liksom en frukt har många egenskaper, så har också andens frukt många egenskaper. Och där ingår också glädjen. Men nu måste vi ändå erkänna att nu kan det vara svårt med detta med glädjen när lidandet möter oss i så olika former. Och man funderar hur länge. Precis som David också gör i en av psalmerna. Nu ska jag leta rätt på den där psalmen. No, det. Han frågar så här. Hur länge, Herre, ska du alldeles glömma mig? Hur länge ska du dölja ditt ansikte för mig? Hur länge ska jag oroas i min själ och ängslas i mitt hjärta dagligen? Hur länge ska min fiende triumfera över mig? 4 gånger ställer han frågan. Och vad får han till svar? Jo, det svar som han finner och som han bekänner är, ja, han får inget svar vad gäller tid, hur länge, utan svaret han får, jag förtröstar på din nåd. Mitt hjärta jublar över din frälsning. Jag vill sjunga till Herrens ära, ty han är god mot mig. Och det är ett starkare svar än att få veta om det tar en månad eller ett år eller flera år innan lidandet slut. Jag sätter min förtröstan till dig, din nåd, och mitt hjärta jublar över din frälsning. Aposteln Petrus skriver i ett av sina brev, mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom till er prövning, som om det hände er något oväntat. Var inte förvånade, förundra er inte. Men är det inte just det vi gör när vi möter lidandet och svårigheterna? Varför skulle det drabba just mig? Har Gud övergett mig? Har han tagit sin beskyddande hand ifrån mig? Och så tränger sig tvivlet på. Men när svårigheter i form av förföljelser kommer, så är det ingenting underligt som sker. Det sker bara det som Jesus har sagt. Och på det sättet finns det liksom en tröst i det. Det går precis som Jesus har sagt. Bli alltså inte rädd. Tappa inte modet. Utan var istället glad när du ser att det går så som Jesus har sagt att det ska gå. Har de förföljt mig, ska de också förfölja er. Ja, han säger till och med, saliga är de som blir förföljda för rättfärdighets skull. Dem tillhör himmelriket. Tänk vilken rikedom. De förföljda är himmelrika, om vi kan använda det uttrycket. På ett annat ställe säger han, gläder och jubla. Tänk vilka märkliga ord. Att man skulle glädjas och jubla när lidandet och svårigheterna drabbar en. När de gör det för Jesu skull, då ska man glädja sig och jubla. Och jag tror att det är just de här glädjeyttringarna som slår vapnen ur fiendens hand. Han vill få oss in i förtvivlan och ångest. Men vad möter han? Han möter istället en som riktar blicken med förtröstan mot Gud och hans son Jesus Kristus och tackar honom. Då måste också den gamle ormen tappa masken och han förlorar greppet om oss. För lovsång, det klarar han inte av. Lovsång är ju också någonting som är ett oerhört mäktigt redskap i evangeliets tjänst. Om vi tänker till exempel på vännerna Paulus och Silas. De hade ju kommit till Filippi. De hade förkunnat Guds evangelium. Och så hade de blivit fängslade. Orättvist behandlade. Kastade i djupaste fängelsehålan. Och där satt de blodiga. Livklädnaden klibbade fast vid såren där det brände. De var dessutom fastskruvade i fotstocken så att för varje rörelse man gjorde så ökade smärtan. Och plötsligt, mitt i natten, så började höras ljud från deras fängelsehåla. Inte det här svordomar och förbannelser. Inte nidvisor över bödlar och fångvaktare. Utan lovsång. Och den här lovsången, det måste ha gjort ett djupt intryck på dem som hörde det. Både fångarna och fångvaktaren. Och vi vet ju också att fångvaktaren kom till tro. Till tro på Jesus Kristus genom Silas och Paulus mäktiga vittnesbörd. Där mitt i lidandet och mitt i natten. Så lovsången var en, jag tänker mig så här, att den här lovsången som där ljöd, den var så stark att fångvaktaren måste ha upplevt att där finns ännu en tredje osynlig, eller ännu en osynlig med, som sedan blev en levande verklighet för honom. Av gammalt så har man ju talat om att det finns två slags kors för den kristne. Det finns det inre korset och det finns det yttre korset. Det yttre korset, det är allt det motstånd som vi får möta för att vi är kristna. Vi ska kanske inte använda här så stora ord om förföljelser och motstånd som vi får utstå som kristna när vi tänker på hur det är runt om i världen idag. Där kristna får sätta livet till, kyrkor som har funnits sedan de första århundradena håller på att utrotas. Alltså kristna församlingar håller på att utrotas. Och när vi ser på den skara som följer lammet, så ser vi att det finns inget slut på den här processionen. Det är en oändlig procession. Börjande med profeterna och apostlarna, biskopar och pastorer, helt vanliga kristna, unga och gamla. Men de vandrar vidare därför att de vet att himmelriket hör dem till. De bär sitt kors för de vet att när de bär sitt kors så bär det stora korset dem. Det inre korset, det kan man säga att det är liksom all den nöd, den kamp, det trångmål och den ångest som vi ofta får uppleva som kristna och som Gud tillåter. För att vi ska fostras för Guds rike. Det är genom mycket lidande som vi ska ingå i Guds rike, säger skriften. I gamla brukar ju tala om, använda ordet anfäktelse. Jag tycker att det här ordet anfäktelse, det är på något sätt ett härligt ord. Anfäktelse, det kan vara så mycket. Men alltid är det någonting. Alltid är det något som vill driva oss närmare kraftkällan Herren Jesus Kristus. Och det är som om Gud skulle tillåta det här. Det är som om Gud skulle se till att det ska finnas där i våra liv. Han vet vad vi behöver. Paulus hade ju det här med törntaggen som han talar om. Vad det nu sedan var, man har funderat på det. Men det kanske är lika bra att vi inte vet vad det är. Det som vi får veta är att det han säger, eller Herrens ord till honom, min nåd är dig nog, ty kraften fullkomnas i svagheten. Jag tror att vi nog alla har vårt eget kors att bära. Kanske ni har hört den här gamla berättelsen om korsbärarna. Men låt mig nu ta den här berättelsen så där lite förkortad form. Där i skaran av korsbärare som vandrar framåt på vägen så finns en korsbärare som börjar klaga över sitt kors. Det är så tungt, det skaver, det är så obekvämt på alla sätt. Och i synnerhet när han ser på de andra korsbärarna så tycker att han att deras kors är så mycket lättare. Och då tänker han, när vi nästa gång rastar för nattens vila, då ska jag gå och välja ut ett behagligare kors för mig. Han går omkring, söker och söker. Han tycks inte hitta ett lämpligt kors. Men då när solen kastar sina sista strålar, så upptäcker han där ett lämpligt kors. Så tar han korset. Och när korsbärarna följande morgon fortsätter sin väg, så tar han korset som han hade hittat. Och till sin förvåning märker han det var samma kors. Ja, men i allt det här så har vi en fantastisk tillgång, en väldig kraftkälla. Får någon av er lida, ska han be. Så ska han be. Han ska be enskilt. Han ska också lita på förbönens kraft, som ju är ett mäktigt vapen genom vilken vi står i kontakt med varann via himlen, genom förbönen. Vi får be tillsammans. Och skulle vi ha fortsatt att läsa här i Jakobs brev, så hade vi sett också hur själavården skulle fungera i församlingen. Jag läste inte de här verserna, men kanske ändå får jag lite anknyta till de verserna. Det är ju så att varje kristen människa är kallad att vara en medmänniska och att sprida kärlek och omtanke. Alla är vi kanske inte satta till att fungera i den enskilda själavården, men det är församlingens gemensamma stora uppgift att se till att själavården fungerar. Och själavården, det är någonting som omfattar, den är så total. Den omfattar hela människan. Människan som kropp, själ och ande. Så som Paulus säger i Thessalonikerbrevet. Eller som vi redan kan läsa där i skapelseberättelsen, när Gud skapade människan och blåste in livsande henne och så blev hon en levande själ. Människan är kropp, själ och ande. Och den kristna själavården kan vi inte lämna bort någon bit. Vi kan inte tänka så här att kroppen, det är ingenting. Själen med tanke och känslor och vilja och sådant, det är ingenting. Utan det som är någonting, det är anden, evighetskammaren, där samvetet finns och samvetet som behöver frigöras. Så kan vi inte tänka. Utan det själavården handlar om hela människan. Och den kristna själavården, den handlar om att man förmedlar den kraft som finns bakom all verklig läkedom. Att förmedla den kraft som finns bakom all verklig läkedom till kropp, till själ och till anden. Och det innebär också att man verkligen som går in i den nöd, i konflikter, den sorg, den ångest, det tvivel som en människa bär på. Och där sitter man och man lyssnar. Och man lyssnar med kraft. Inte på det sättet som en person sa som gick i, ja, det var kanske någon form av terapi eller så, men som sa till sin terapeut: du lyssnar ju inte med kraft på mig. Det är en stor skillnad att lyssna, om man lyssnar för strött eller lyssnar, vad ska jag säga i nästa ögonblick, eller om man lyssnar med kraft. Och det finns en väldig läkedom just i det här att lyssna, att verkligen lyssna. Det gör också att den andra känner sig värdefull. Och i en sån situation så predikar man kanske inte i första hand. Missförstå mig inte. Jag menar inte att vi inte ska predika. Naturligtvis ska vi predika. Och det här, en predikan kan vara många gånger den bästa själavård. Men nu när jag tänker på den här enskilda personliga själavården, så är det kanske inte i första hand att predika, utan det att skapa ett möte där man aktivt bjuder in Gud själv. Och det möte kanske kan bli ett långt möte. Det går inte på en gång, kanske inte på en vecka. Det kan ta månader. Det är liksom en process som kommer igång. Och i den processen så blir det här Bibelns utsagor en levande upplevelse. Bibelns trosinnehåll blir en levande upplevelse. Det som Bibeln också uttrycker, att ordet blir kött. Nå, är någon glad, ska han sjunga lovsånger. Ja, hur är det, vänner? Är det någon som är glad? Och vad är föremålet för vår glädje? Till exempel en av saltarsalmerna, en av de här som man sjöng när man vid de stora högtiderna, pingsten, påsken, lövhyddohögtiden, vandrade upp till templet i Jerusalem, så står det så här, sjöng man: Herren är min starkhet och min lovsång. Han blev mig till frälsning. Där är föremålet för vår lovsång. Herren som är min starkhet, han som är min frälsning. Och den är alltså hämtad ur en av Saltarens tacksägelse och lovsånger. Och den här salmen, den börjar med de här orden: tacka Herren, ty han är god, ty hans nåd varar evighet. Och så fortsätter den, och så slutar den med samma ord: tacka Herren, ty han är god, ty hans nåd varar i evighet. Bibeln hör alltså sången samman med glädjen och tacksamheten, och det som hjärtat är fullt av, det kommer också till uttryck i sången. En sång som handlar om det som är hjärtats högsta glädje och största skatt. En annan av saltarsalmerna står det så här: då trodde de hans ord, då sjöng de hans lov. Som ett svar på Guds gåva, nämligen trons gåva i hjärtat, så brister hjärtat ut i tacksamhet och lovsång. Då trodde de hans ord, då sjöng de hans lov. Att verkligen ha sin tröst och frid i Kristus ensam och finna sin glädje i honom, det är nog ingenting som man tar sig själv. Nej, hjärtat går sin egen väg, vare sig man vill det eller inte. I det här behövs ett nytt hjärta som bara Guds helgande kan skapa i oss genom sitt ord. Men har hjärtat väl blivit nytt, då läggs också i vår mun en ny sång. Här skulle vi kunna hänvisa till flera av saltarsalmerna. Jag tänker till exempel på David. Om vi tänker när han får mod att öppna sitt hjärta. Han berättar först hur när synden låg över honom, vad som hände. Så länge jag teg. Och så berättar han, skulle vi omvandla det till psykologiska termer, så skulle vi säga att ångesten vilade över honom. Dag och natt var din hand tung över mig. Ångesten. Den som har upplevt ångesten vet, kanske bara den vet vad ångesten är. Men ångesten, den har också den har ofta ett budskap. Den signalerar, du behöver en förändring, du behöver en förvandling i ditt liv. Och ångesten kan också vara en hjälp som öppnar dörrar till ens inre. Så att Gud får verka genom sin ande. David fick också uppleva depressionen. Min livskraft eller min livsaft förtorkades som av sommarhettan. Som livslusten försvann. Han fick också kroppsliga symptom. Mina ben förtvinade vid min ständiga klagan. Och det är så att ångesten, den kan imitera nästan vilken somatisk kroppslig sjukdom som helst. Jag vet inte vad läkaren Ulf skulle säga om det där, men det måste vi diskutera efteråt i så fall. Men sådan är ångesten, att jag tror att den kan egentligen imitera de flesta somatiska sjukdomar. Men så kommer förvandlingen när han öppnar sin mun och han berättar hur han sjönk ner i den djupa dyn för dervets grop. Och så blev han uppryckt ur gropen när han öppnade sin mun och bekände sin synd. Och han berättar också, tänk vilken förvandling, att stå där liksom och sjunka ner i den djupa dyn. I mina hemtrakter skulle vi säga rapan. Och det är riktigt när man sjunker djupare och djupare. Och så lyfts han upp och hans fötter ställs på en fast klippa. Och så kommer också förvandlingen i hans inre. En ny sång läggs i hans mun, en lovsång. Ja, trons lovsång, lovsången om Kristus, den får aldrig tystna. I min grannförsamling i Esse så fanns det en gång en kyrkoherde som har skrivit en psalm. Jag försökte titta er psalmbok, men jag har ju en gammal psalmbok så den finns ju inte där. Sången om Kristus ska aldrig få tysta. Aldrig få dö på vår jord. Och så skriver han om hur sången sjungs av unga och gamla. Och så ska det vara. Och den är liksom ett vittnesbörd för dem som inte anar ännu vilken skatt som finns i den kristna tron. Men den är också en kraft för oss. Vi vandrar ibland, som vi tycker, under tunga moln. Och man kanske inte riktigt ser vart vägen leder och man tycker att Gud är så fördold. Och så står där Kristi församling med sina lovsånger. Och lovsångerna ljuder och bär framåt genom svåra tider. Och den här lovsången, det kan vi påminna oss så här på kvällen inför allhelgona, dagen, den fortsätter, den ska bestå när himmel och jorden gång förgår och när Gud skapar nya himlar och ny jord. Och då ska vi stå där på Sions berg och vi ska sjunga den här nya sången som ingen kunde lära sig, bara de som var friköpta från jorden. Det står inte vad de sjöng om, men jag antar att de sjöng om det som också sägs i tidigare i Uppenbarelseboken, att de sjöng, att de prisade lammet som hade blivit slaktat. Så Bibeln låter oss liksom ana någonting av den underbara himmelska liturgi som då ska börja. En helig tjänst inför Guds tron och den är som bruset av mäktiga stora vatten. Med gyllene skålar som är fyllda av rökelse och med tallösa skaror som faller ner och lovar sin Herre. Han som är konungarnas konung och herrarnas herre. I den där salmen så läste vi alltså: tacka Herren, ty han är god. Ty hans nåd varar evighet. Så är det. Nåd utöver nåd. Det är nåd från början till slut. Det var nåd när vi bars fram till det heliga dopet. Det var nåd, om vi hänvisar till det som Vicke sa, att få växa upp i ett kristet hem, lära känna frälsaren Jesus Kristus. Det är nåd om man vandrade bort och blev kallad tillbaka till faders hemmet. Det är nåd att idag få tro sina synder förlåtna för Jesu Kristi skull. Det är nåd att få vänta på det himmelska arvet. Det är nåd om vi får en salig hädanfärd. Det är nåd att en dag få lovsjunga lammet som blev slaktat. Ja, det är nåd från början till slut. Nåd utöver nåd. Så om någon får lida så må han be. Om någon är glad så må han sjunga lovsånger. Amen.
Tackar och ber. Herre, vi tackar dig för det ord som vi har fått höra. Tackar dig för att du vill visa oss vad vi är oss själva. Du, din lag vill visa på synden i vårt liv. Herre, vi ber om kraft att lägga bort den. Herre, vi vill också be för alla de människor som lider. Alla de människor som lever i dödens närhet. Ber att de skulle ha sin kraft och sin tröst i dig. Herre, vi vill tacka och lova dig för evangeliet, budskapet om syndernas förlåtelse i ditt namn och blod. Herre, tack för att allt är av nåd. Ingenting hänger på oss själva, utan bara på det du har gjort för oss. Herre, vi ber att lovsången skulle ljuda i våra liv. Herre, att vi skulle lova och prisa dig för det, allt gott du har gjort oss. Herre, vi ber också om nattens besked. Vi ber att du välsignar morgondagen och mötestillfällen som vi har framför oss. Vi ber också om din välsignelse. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Efter slutsalmen så är alla varmt välkomna till servering. Och imorgon så fortsätter våra möten klockan 13 och 16 och matservering däremellan. Och senare på kvällen så är tanken att det ska vara en ungdomssamling klockan 9 och där medverkar Kurt Hellstrand. Och sen på söndag så är det nattvardsgudstjänst i Örnäsets kyrka klockan 11. Och sen är det mötestillfällen här klockan 13. Alla varmt välkomna. Om slutsalm så sjunger vi psalmen 447, Bliv kvar hos mig, 447.